där och så. 5 4
4
3 2 1 0. Men Freja, du räknade aldrig. Ja, det är nämligen så här gjorde Martin förra veckan också. Han räknar inte han heller, och det blir väldigt svårt för mig att klippa rätt då. Det är väldigt gissande, så att vi gör om det. 5 4
4
3
3
2
2
1
1
0
0.
Fredag och dags för inspelning av Linux-podden. Fredag, säger du. Spelar inte ni på onsdagar numera? Jo då. Men ibland kommer livet emellan och då får man råda om. Nu är det i alla fall fredag. Och det är fredagen den 16 februari. Och det är dags att köra en liten inspelning. Nu kör vi. Freja, hur står det till med dig idag?
Det är bara bra. Ja, det finns inte så mycket att säga. Det har varit en tuff vecka. Det är mycket saker i pipelinen.
Okej.
Okay. På jobbet. Vi har mycket projekt och så.
Ja, jo.
Annars har det varit bra. Lite bättre sen sist vi spelade in.
Okej, okay, ja. Du har... Ja, du, vad var det? Du var lite krasslig, eller var du
ja,
sist också?
Ja, lite krasslig.
Ja, det har vi väl alla varit lite till mans, får vi säga.
Uh-huh.
Ja. Så du har alltså inget roligt att berätta nu då?
Jo, jag testade... Vi kan ta det sen, tror jag. För det har med en av nyheter att göra. Ja. Men Nej, annars menar så har inte hänt. Så att, hur har din vecka varit, Daniel S?
Jo då, jag har bara jobbat och återjobbat för att vara ledig idag, men nej, jag jobbade idag för det är så väldigt kul.
Ja, det är ju en av anledningarna till varför vi sitter här just idag, för att du jobbar.
Ja, precis. Jag var ju tvungen att åka iväg till en annan stad och jobba, och då kände jag att då var det lite dumt att spela in en podd kanske.
Mm, jo,
det enda roliga som händer nu, det är väl vad jag har druckit och vad jag kommer att dricka. Jag har ju druckit någon öl som hette Cirrus. Det var någon sån här ny Cloudelager. Och just för tillfället sitter jag och smakar på en punk IPA. Det är väl...
Vad sa du att den första
heter den? Cirrus. Det är någon sån här organisk malt Cloudelager, står det på flaskan. Den var rätt god faktiskt.
Så det står inte Sirius då?
Nej. Nej, det är VSK vi håller på.
Ja, det tappar du mig där. Ja, det var sån där, det var någon sån här sportgrej, va. Jaha, okej. Okay. Då ja.
Ja, vi
tjuff rakt över.
Vad har du gjort då?
Ja, vad jag har gjort. Jag har tillfrisknat. Det är vad jag har gjort. Jag har ju som jag sa, det är ju så att jag var ju sjukskriven i förra veckan för att jag skulle vila upp mig och träna för att muskelspänningar och som kan vara stressrelaterat och så vidare. Men mitt i allt det här trevliga sjukskrivandet, när man liksom, man behöver inte vara hemma, man du vet, man kan göra vad man vill, lite som semester, så går man omkring så blir man sjuk istället.
Yeah.
Så att då har jag försökt tillfriskna.
Jag kan nog säga som så här att de här veckorna är nog de veckorna Sverige har mest sjukskrivningar med tanke på hur många OS-guld Sverige redan har tagit.
Nu förlorade jag mig igen där. Mm. Är det sånt nu också?
Det är det ju.
Ja, okej. Det är inte min gren.
Nej, vi går över till din gren tycker jag. Nyheter.
Min gren? Ja, nyheter. Ja, det har du alldeles rätt i. Det gör vi. Vi kör lite nyheter. Nu är det så att du kan prova KDE:s Plasma Mobile på din Android-telefon. Om du har rätt telefon, det vill säga. Om du vill prova något helt nytt på din Android-telefon kan du prova Plasma Mobile från KDE-projektet. Inte nog med att de erbjuder dig att prova Plasma Mobile på en riktig telefon. De erbjuder även två olika sätt att installera Plasma Mobile. Den första metoden är att använda Postmark OS, ett förkonfigurerat Alpine Linux-baserat distribution optimerad för touchskärmar och är även då designat att erbjuda just KDE Plasma Mobile som ett alternativt gränssnitt. Det man får tänka på är att det hela är väldigt tidigt i utvecklingen. Så att det kan vara så att det är saker som inte fungerar. Och det är som sagt var rekommenderat att inte göra det här som en slutanvändare. Telefonen som stöds av Postmark OS är LG Nexus 5 Sony Xperia Z2 Tablet, Google Nexus 7 2013 Tablet. Och den andra metoden då för att prova KDE Plasma Mobile är en metod som faktiskt kan rekommenderas för vanliga slutanvändare. Man får installera någonting som heter Halium, HAL for Mobile Linux OSS. Halium erbjuder då ett minimalistiskt Android-lager som tillåter då Plasma Mobile att kommunicera med den underliggande Android-kärnan för att få tillgång till din enhets hårdvara. Och du kan då hitta Halium-baserad Plasma Mobile-filer för LG Nexus 5 och Nexus 5X på KDE:s projektets nedladdningsserver. Och jag ska även tala om att den här artikeln då, nyheten, är ett samarbete mellan Linux-podden och Android-podden. Är det någon av er som äger någon av dessa telefoner och skulle kunna tänka sig att prova KDE Plasma?
Nej.
Daniel menar jag. Nej, Freja. Nu börjar.
Ja, men var inte det här KDE Plasma Mobile? Jag tror jag testade det där. Vi tog upp det förra avsnittet, tror jag. Då kunde man ladda ner och testa det i en virtuell maskin, tror jag.
Ja, alldeles riktigt. Stämmer.
Så det gjorde jag faktiskt i veckan. Och det gick inte bra faktiskt. Jag kunde ju få igång det och se gränssnittet sådär. Men ibland när jag tryckte på någonting så blev allting bara svart. Jag såg musspekaren kunde röra på den, men allt var bara svart. Så det kändes väldigt så. Det var väl en alfa-release, tror jag. Så att det kändes ju, ja, så också.
Precis.
Så jag vet inte om man skulle ha gjort några speciella inställningar, för jag bara matade in den och körde igång den liksom.
Nej, men det tror jag att man skulle göra, bara mata in och köra faktiskt. När det gäller den KVM.
Ja, precis. Det var KVM jag använde också.
Ja. Så att det tror jag att det skulle bara vara att köra på den. Ja, så att vad tycker du om det lilla du har testat då? Det, om vi tänker nu att det faktiskt är en alfa-version.
Jag blev lite förvånad. För när jag tänker KDE så tänker jag att det är väldigt så här. De har gjort det väldigt snyggt så här och polerat, och de tänker på temat, de tänker på ikonerna. Men här kändes det som att det var bara ihopsatt snabbt så där. Det kändes inte KDE så. Gjorde det inte. Okay. Det kändes som något mellanting mellan KDE och, ja, någonting som är på väg att bli klart. Och vad hes jag.
Ja. Ja. Okej. Okay. Ja, Daniel då?
Nej, jag har inte provat och jag kommer nog inte prova det heller för att jag har inte tid.
Du gör som jag, du väntar tills Libren 5 är lanserad i januari nästa år och köper den istället.
Jag tror jag gör det faktiskt.
Ja, det är ungefär så jag känner också. I detta läget i alla fall. Det var det om det. Postnord inför nya avgifter för paket som kommer från länder utanför EU och då främst Kina ska vi säga. Och de här avgifterna kommer de att börja plocka ut från 1 mars. Postnord kommer att ta ut en administrationsavgift på 75 kronor per paket som kommer från Kina och andra länder utanför EU upp till ett värde av 1500 kronor. Är värdet högre blir administrationsavgiften 125 kronor. Jag vet ju att du är en jättebeställare av Wish-prylar, Daniel.
Ja, Wish, eBay, allt. Men ja. Alltså, det är ju så här att på sätt och vis kan det ju vara bra för att de paketen som du köper från Kina som är större än brev, de får ju liksom en administrativ avgift på och tull. Och ja. Jag vet inte, i och med att de kör det här så lär man ju få tulla på det också, men då kanske betala en lägre avgift då. Men i och med att det är 75.
Ja, det är ju själv, det, tanken är ju då att det är momsen som ska in, inte tullen.
Ja.
Men det ska ju egentligen förtullas när man beställer från utanför EU.
Ja, precis. Men jag ser det så att jag bara undrar vilket land jag ska beställa från nu. Varifrån posten kommer gå, för det kommer ju studsa till något annat land och sen vidare till Sverige, tror jag.
Tyskland. Det har jag redan hört någonstans att Tyskland kommer bli den stora.
För det är ju så att jag handlar 50% av grejerna, mest skräp ifrån Kina, och sen köper jag de andra 50% i Tyskland. Och varför jag väljer Tyskland när jag köper grejer, det är för att det är billigare att köpa, ja, skicka grejer från Tyskland till Västerås än vad det är att skicka från till exempel Sala som ligger någon mil härifrån till Västerås. Så att det är ju självklart att man beställer från Tyskland.
Mm. Jo, jag håller med dig.
Det där är ju ett skrämmande exempel på faktiskt när det gäller post eller kostnader för porto. En kompis till mig för några år sedan flyttade från lägenhet till hus. Och i det här nya huset så fanns det en helt fantastisk pool. Det var bara det att poolfiltret var lite för litet, för poolen var mycket större. Och då pratade han med mig, och han hade några månader innan köpt massa bromsdelar till sin BMW från eBay. Och Tyskland då tyckte det var helt fantastiskt. Så han köpte ett nytt poolfilter från Tyskland. Och det blev ju så billigt och det blev så bra. Och då sa jag så här, jaha, och den här sanden man är i, den köpte du här i Skövde som man bor. Han bara, nej, jag köpte sanden från Tyskland. Det blev mycket, mycket billigare. Det blev alltså billigare att köpa flera kilo sand och få det postat till dörren än att åka iväg till den lokala poolbutiken och köpa sand. Det är väl sjukt om något.
Ja, det håller jag faktiskt med om.
Så ja, jag vet inte. Man kanske ska börja kolla efter matvaror i Tyskland också.
Ja. Nej, jag vet ju det att en del, jag har köpt en del träningsskor eller löparskor. Och då köper jag dem oftast också från Tyskland för att det är ungefär halva priset mot här hemma. Så att,
ja. Vi byter Kina mot Tyskland istället.
Jo, så blir det. Freja, du byter också?
Nej, jag köper inte saker från Wish så längre. Jag köper inte tyskt heller, tror jag. Men nej, det kommer inte drabba mig, för det är väldigt sällan jag köper därifrån nu för tiden. Det har blivit mycket så här att jag har beställt saker, så kommer de inte fram och det känns som ett slöseri liksom.
Ja, så kan man ju också se det faktiskt. Det är bättre att beställa från Tyskland för då kommer det fram, har vi konstaterat. Ja. Ska vi se. Ubuntu 18.04 LTS. Den installationen kommer innehålla valet minimalistiskt. I nästa version av Ubuntu kommer du när du installerar det få välja minimal installation. En minimal installation ger dig i princip de basala systemverktygen, skrivbordet och en webbläsare. Kanske en bra sak för den som gillar Ubuntu, men mer bekvämt i andra. Ska vi se, vad står det här nu då? Mer bekväm i andra program än det som Canonical skickar med som standard. Den minimala installationen tar bort cirka 80 paket från standardinstallationen som då resulterar i cirka 500 megabyte mindre diskutrymme används, står det här i den här artikeln som man har skrivit in i vårat lilla show notes. Det är ju ingen förutom Martin då som är stor Ubuntu-användare. Så att vi kommer väl inte påverkas av det här nämnvärt.
Nej, men jag är ändå imponerad att de fick in ett skrivbord. Fast jag trodde det var 500 megabyte. Den tog 500 megabyte. Så vad tar den egentligen när den är färdig, det är frågan.
Ja. Vad brukar ligga på runt 1500 meg eller något sånt där?
Ja, det kan nog stämma.
1,5 gig. Så att den, ja, det, alltså om, den, om det blir 500 meg mindre så är det liksom fortfarande 1 gig. Så, att, så det är inte så konstigt att få in ett skrivbord där egentligen.
Nej.
Men du håller kvar vid Antergos du,
Daniel.
Så lätt blir det inte av oss. Var med oss.
Det finns en till sak de ska skeppa med den här Ubuntu versionen och det är ett liknande paket som redan finns i Debian. Som håller koll lite på vilka paket du använder och skickar det till deras servrar. Man kan frivilligt delta i det och så kan de se mer vilka paket är det våra användare tycker om mest och vilket vill de använda mest. För att kunna lägga mer fokus på det när de läser buggrapporter och sånt. Och Debian har ju haft något sånt ganska länge tror jag. Så det ska komma med Ubuntu, läste jag, den här versionen.
Mm. Jag kan nästan misstänka att det är Firefox som kommer ligga högst.
Ja, det är det nog. Jag blev faktiskt förvånad att de inte hade det. Jag tänkte att ja, men den följde väl med från Debian. Så. Men nej, det gjorde den tydligen inte då.
Okej. Okay. Ja, men det är spännande. Du, Daniel. Ja. Vi skulle ju faktiskt prata om... vi hade ju tänkt att prata ett ämne idag som heter GUI. Men det sket sig på grund av nästa nyhet. Vad har hänt med webbmin?
404, say no more.
Ja, precis. Det finns inget där. Eller ja, det finns något där fast det finns inget där.
Nej.
Det här är ju till och med lite av en vad ska vi kalla det för? Ja, flash news till och med, för att det här upptäckte ju vi när vi skulle gå in och kika på den här webbinsidan nu precis innan vi skulle spela in. Att det finns ingenting där. Så att ja, det finns väl egentligen inte så mycket att säga om det än att vad har hänt? Är det någon som vet så kontakta oss på staff@linuxpodden.nu så förmedlar vi det vidare. Och
ja. Ja, du hörde att jag tog ett andetag där. jag tänkte ja. Så här, det är ju faktiskt fler tjänster som inte har 404 men som har lagt ner. Vi har ju Suse Studio har ju faktiskt lagt ner. De la ju ner 15 februari. Använder den det någon gång?
Det har jag missat.
Vad är det för något?
Jo, det är så här. Du har ju build.opensuse.org. Men sen så fanns det även det här Suse Studio. Där byggde du alltså din egen distribution kan man säga. Man plockade ihop liksom, jag vill ha KDE, jag vill ha de här grejerna. Och sen i slutändan så var det meningen att en ISO skulle skapas och så installerade man den och så fick den, man den lite mer som man ville. De var lagt ner. Kanske.
Ja, men det där, varför? Ja, men det där är ju skitbra.
Ja, men det var väl ingen som använde det.
Nej, det är inte så jävla konstigt om man inte vet om att det inte finns.
Det var inte så speciellt bra heller. Det var hyfsat, men använder man inte SUSE så var det väl inte så roligt att hålla på med det.
Nej, ja, det är väl en nackdel då att du var tvungen att använda SUSE.
Men det är egentligen lite så man vill jobba. Jag har hela tiden funderat på att man skulle egentligen ha en sida där man spar de programmen man använder, sin konfiguration, allt ifrån nätverk till vad man heter till inte lösenord och kanske, men allt annat. Och sen oavsett distribution man kör så kan man välja att peka till det här kontot där den hämtar uppgifterna som man vill använda. Och typ en netinstall fast man får ange ett konto där den går och hämtar de inställningarna vill ha och så installerar den. Det skulle vara helt perfekt.
Ja.
Men, kanske kommer det i framtiden.
Ja, du var nog... Du har nog sått ett frö i många utvecklares hjärnor, skulle jag tro.
Problemet med det är att det är liksom inte bara en dist utan det är flera distar som måste göra så. Och liksom användas av det. Jag tror det är en riktigt bra idé så kanske det går att genomföra om man får med folk på det.
Ja, men det är ju lite som... Både. Ja, Android lite nu har väl kommit med det också när man installerar en ny. Man får välja och köra sin gamla backup så att säga. Och då ser den ut som den gjorde när du lämnade den.
Jag skulle kunna säga att det kanske är lite mer som när man använder en custom ROM till en Android så får man ju välja. Det finns ju någon sån här installer man kör med i början. Lite mer så är det nog. För där kan man ju välja om man vill köra liksom vilka program man vill ha och inte ha och tjänster.
Ja, till viss del, ja. Ja, jo, nej, men det hade varit någonting. Eller om det är inbyggt i själva disten när man, vilken man än väljer då. Att det finns någon sån grej, skriv in kontot här och så. Ja, det måste ju lagras någonstans. Ja, precis. Ja, och vi i den öppna källkodsrörelsen är ju så, har ju så mycket pengar när det gäller att lagra grejer, så att det kommer snart, tror jag.
Ja. Yes, sista nyheten nu, Artfors.
Sista nyheten. Otäck sårbarhet i Skype var fixad. I veckan kom det flera alarmerade rapporter om en bugg i Skype som var så svår för Microsoft att lösa att en uppdatering tidigast kunde ske i och med nästa version av programmet. Men det finns ingen anledning till oro. För nu rapporterar The Register att buggen i fråga faktiskt har blivit fixad i oktober förra året. Med största sannolikhet så har det alltså blivit ett missförstånd mellan Microsoft och säkerhetsexperten Stefan Kanthack som upptäckte sårbarheten. Så att alla som gått och oroat sig för att Skype är full med hål, eller ja, just det här hålet då, behöver inte göra det längre. Det är fixat. Det var fixat. Det var inget fel.
Stefan, han kan tack han.
Ja, han kan tacka han. Han de kan vi tacka.
Vilket dåligt efternamn.
Ja, det kan vi säga. Freja, är det någonting du har varit orolig för? Denna stora sårbarhet i Skype?
Nej.
Hur mycket?
Jag använder inte Skype. Nej, jag använder inte Skype.
Du använder inte Skype?
Nej.
Daniel?
Nej, så lite som möjligt använder jag det. Det är som så, när någon försöker kontakta mig via det, då får jag installera det för att sen avinstallera det.
Då ska jag kontakta dig varannan dag ska jag börja kontakta dig via Skype.
Ja.
kommer du bli irriterad på att installera och avinstallera.
Men oftast är det något så här skolarbete eller något sånt. Folk blir så här, ja men vi kör ett Skype-möte. Man bara, suck, ja ja.
Vi kan väl köra Ring istället, ska du säga då?
Ja, så skickar jag dem till supporten till dig.
Ja, torsdagar, ojämna veckor. Mellan 06.00 och 06.05. Så att, ja ja, det går då.
Då har vi lite lyssnarrespons nu då.
Det har vi. Ska du ta den då kanske? Eller vill du ta den?
Ja, det vill hon. Kör hårt för dig.
Ja, det vill hon.
Då har vi fått två stycken. Eller är det två från två olika personer? Ja, är det två Peter vi har fått?
Det är samma Peter, men två olika. Okay.
Så Peter skriver så här.
Och vi säger då, första responsen.
Första responsen. Hej Linuxpodden, tack för en bra podd och blogg. Jag håller absolut med er om den kritik ni fått angående att ni inte använder er av öppen källkod. Klart ni måste använda er av det verktyg som finns för att få ut ert budskap. Jag kan samtidigt förstå kritiken i att man bör i möjligaste mån använda sig av öppen källkod om man kan. Men man behöver vara pragmatiker för att få ut budskapet kring det fantastiska med Linux och använda alla konstens regler för detta. Konstigt vore det annars. PS, det vore lika konstigt som om apoteket endast gjorde reklam för deras produkter i apotekets egna interna tidning. Kämpa på, Peter.
Yes. Ja, det var ju angående den här kritiken som vi hade fått om att vi använder exempelvis Telegram som inte helt upp, eller ja, programmen är ju öppna då, men inte serversidan och sådana här saker. Vi har spårning på vår hemsida för att man ska kunna använda Facebook och Twitter och sådär för att liksom skicka vidare och sådana här saker. Så att, ja, stärkande respons tycker jag det är. Daniel, har du något att kommentera?
Nej.
Då låter vi Freja köra vidare.
Och så skriver han så här. Respons nummer två. Hej Linuxpodden, har kört Linux sedan många år tillbaka så har i stort sett använt debianbaserade system som Ubuntu Mate och kör i nuläget KDE Neon. Jag har funderat en del och nästan bestämt mig för att prova Antergos med KDE Desktop. Har dock en fundering kring installationen. Kör SSD-disk och undrar följaktligen om Antergos använder sig av swap-partition. Man ska enligt vad jag förstått inte använda sig av det om man vill förlänga livslängden på en SSD-disk. Något jag ska tänka på under installationen. Tack på förhand, Peter.
Det låter ju som om det här var riktat till dig och mig, Daniel.
Är det ni som använder den? Ja, Antergos.
Ja, precis.
Alltså, jag börjar lite och berätta varför jag börjar köra Antergos. Ja. Eller Manjaro börjar jag ju egentligen med. Men jag körde ju Linux Mint och jag har testat Ubuntu. Och jag tyckte inte det kändes riktigt färdigt. Det var alldeles för många såna här, oj, nu funkar det inte. Aja, jag kör vidare ändå. Det var så här mycket knepiga buggar, små saker som inte funkar. Så man blev lite lätt irriterad över. Trots att det funkar långt bättre än vad Windows gjorde. Och jag körde då körde jag faktiskt på Minten körde jag Cinnamon eller Mate. Och sen har jag testat det du kör Artfors, Gnome.
Gnome, yes.
Jag tyckte inget av det var riktigt bra. Och då började jag köra Arch eller Manjaro och sen nu kör jag Antergos. Då. Och jag kör ju XFCE, vilket jag är jättenöjd med. Det är lagom fult. Det är lika fult som jag är. Så att, Det går hand i hand. Nej, men jag vill inte ha massa lull och sånt där, utan det bara funkar. Och jag tycker Antergos innehåller inte så mycket buggar. Jag har liksom inga problem. Det är ingenting som slutar funka eller något sånt. Så därför börjar jag köra Antergos. Ja.
Mm. Kör du på SSD-disk? Ja. Har du swap-partition?
Jajamensan.
Jag kan... Antergo ska jag inte uttala mig, för jag har aldrig kört det. Men just när jag kommer till SSD-disk och att man ska spara på skrivningar på disken, det stämmer ju.
Ja, det gör det. Absolut.
Okay.
Man kan ju ställa in att den inte ska swappa så mycket. Det kan man göra. För grejen är att du behöver ju en swap om du har en dator som du vill ska kunna gå in i viloläge då. Då måste du ha en swap.
Mm.
Och swapen ska helst vara typ så stor som RAM-minnet. Fast det kan vara lite överdrivet också i dagens läge. Men du ska åtminstone ha hela RAM-minnet. Om du har 8 gig i RAM-minne, då ska du ha 8 gig swap. För då kan du hibernata hela maskinen så utan att förlora någonting. Men har du en dator du inte tänker använda hibernation på, kanske en server, då kan du nog till och med strunta i swap-partitionen helt och hållet, tror jag. Om den är på en SSD.
Mm. Påverkar det hastigheten någonting då?
Nej, alltså det är klart, om swappen måste användas, då går det ju snabbare att ha en SSD-disk såklart, men du vill ju inte använda swappen.
Nej.
Då har det gått, när du väl börjar använda swappen, då är det dags att tänka på det här med RAM-minne.
Finns det något bra sätt att kolla hur mycket man använder swappen då?
Ja, du skriver ju bara... Du skriver free i terminalen, så ser du hur mycket RAM och hur mycket swap du använder.
Ja, jag använder ju inte... Jag har ju liksom, vad står det? 800... Ja, jag har lika mycket totalt som fritt, så att jag använder det ju inte alls egentligen.
Nej, då behöver du den inte om du inte ska hibernita då.
Nej. Men frågan är, hur mycket har jag använt den? Kan jag ta reda på det? Hur mycket jag har använt den till exempel sen jag installerade Antergos?
Det tror jag inte man kan.
Men då gör du ju ingenting om swappen är kvar, för jag använder den ju inte.
Nej, det kan nog stämma. För när vi är nu inne på, jag har ju också SSD-disk och jag kör Antergos och jag har också en swap-partition. Och det finns då i Gnome som jag kör, så finns det ett program som heter Systemövervakaren, heter den på svenska, heter den säkert på engelska med på något sätt sådär. Där kan man se under fliken resurser, kan man se hur både processorn jobbar och hur mycket minne och växlingsutrymme man använder, samt hur mycket nätverk man använder för tillfället. Små grafer, så liten indikation på vad man använder. Och när det kommer till just Antergos, så gick jag ungefär samma väg som dig där. Jag låg ju också och testade, körde mycket Ubuntu. Men som sagt var, jag hade också alltid någonting systemfel, stäng ner. Aldrig någonting som talade om vad det var, utan det kom upp en ruta systemfel och så fick man stänga ner den, så hände inte så mycket mer. Det hände i stort sett varje gång man öppnade eller startade datorn. Och sen kände jag även det att när man sitter på ett system som exempelvis Ubuntu, som inte är ligger direkt i framkant. Det finns vissa grejer som man liksom vill vara med på och få ganska snabbt. Nu är i och för sig Ubuntu ganska snabba på att släppa exempelvis Firefox när de kommer med en ny version. Men det är ju inte som på exempelvis Windows eller på Mac där du liksom samma dag som det är släppt och så kan du ladda ner det och köra det om du ska använda systemets repositories då. Utan då får man ju vänta. Med just Antergos så gick jag ju samma väg som dig som sagt var. Från Ubuntu till Manjaro. Men då fick vi fortfarande den här lilla väntetiden som var eftersom att Manjaro då kör ju sina egna repositories som är då i grund och botten egentligen från Arch, men de plockar dem till sig och så ska de göra en extra koll innan de kör ut. Så att man fick aldrig riktigt det här Bleeding Edge, nyaste. Och då fick jag ju tips, det var ju faktiskt på Telegram, våran Telegramgrupp som vi blev tipsade om just Antergos när vi började prova Manjaro, både du och jag. Och då visar det sig att Antergos är ju, det är ju Arch för lata helt enkelt. Du slipper det här med att göra allting manuellt, de fixar det för dig helt enkelt. Så att istället då för att göra allting du gör i Arch manuellt innan du har kommit till ditt grafiska skrivbord, det fixar de innan och installera skrivbordet för det, så är det bara tuta och köra istället. Och sen ligger du på Arch repositories hela tiden så att du får alltid det där Bleeding Edge. Så att det är ju anledningen till varför jag kör Antergos och ett Arch-system, för att det kommer först. Ja. Så att svaret på din fråga, man kan köra en swap på SSD-disk. Både jag och Daniel gör det. Jag kör ju på bärbara datorer så att jag vill ju kunna hibernata mina datorer. Så att, det är väl lite
sen är det ju som så här att både du och jag har ju rätt bra med cash. Så vi köper ju bara en ny om vi vill.
Ja, just det. Så är det. Precis. Ja. Så är det. Du vet, ny dator varje vecka istället för att installera om den.
Det är ju så här också. Om man kollar på en SSD-disk. Jag har en 256 gigabyte. Jag använder ju inte alls den fullt ut. Alltså, jag har ju jättemycket utrymme kvar. Och ja, de är ju inte speciellt dyra. Och som sagt, min swap används ju inte heller. Nu kan det vara fel, den kanske gör det vid vissa tillfällen ändå, men jag har ju aldrig varit med att en SSD har sagt att nej, nu har du skrivit för mycket.
Nej. Det har ju inte jag heller. Och som sagt, jag har ju aldrig märkt av att jag använder swapen heller när jag jobbar. Ändå kan jag ha ganska mycket igång samtidigt, kan jag tycka.
Mm.
Och jag är inte världens bästa hårdvara så sätt. Jag har bara en i5-processor exempelvis. Jag har bara 8 gig i minne. Men ändå så tycker jag den jobbar på bra.
Och det enda han ska tänka på vid installationen, det är väl egentligen om man spelar eller någonting. Eller jag tycker i alla fall man ska installera de stängda drivrutinerna för grafiken.
Ja. Det tycker jag även, som sagt var, även om man inte spelar tycker jag att man ska göra det, för att du får oftast bättre resultat, får vi väl kalla det för då, när du använder riktigt rätt drivrutin till just.
Och jag vet ju det att installerar man till exempel Antergos och har ett Nvidia-kort, och ibland kan det fela lite beroende på drivrutiner och sånt att den inte installerar Nvidia. Det lättaste man gör då, det är att öppna pakethanteraren och installera någonting som heter Nvidia Installer. Och sen går man bara in i konsolen och startar Nvidia Installer. Jag tror till och med man skriver Nvidia Installer bara. Tror jag skriver det rätt nyligen. Nej, kanske inte.
Ja, eller NV Installer kan det vara också.
Ja, precis. Och så startar den installationen och installerar allting som man ska ha. Så att, nej, det funkar väldigt, väldigt bra.
Mm. Och de här små felen som vi pratade om tidigare, som att systemfel och stänger ut. Jag har inte fått ett enda fel på min dator sen jag började med Antergos.
Nej.
Det är aldrig någonting som säger att det är någonting som är
fel. Och varför det blir fel med drivrutinerna i installationen, det har ju lite med att de jobbar väldigt mycket med just installationen, för att den har ju blivit betydligt bättre under kort tid.
Oh ja. Ja. Precis. Så att Peter, kör in allt här gås och du kommer bli nöjd.
Yeah.
Då,
ja, då kör vi vidare.
Ja, precis. Om ni kanske tycker att jag låter något frånvarande idag, så kan det bero på att klockan är nu 20:53 och jag gick upp 03:30 i morse och jobbat hela dagen. Så att jag är smått trött.
Men det får man vara om man ska köpa SSD-diskar hela tiden.
Ja, ja, herregud. Blir de fulla så är det som bara att köpa nya.
Ja, jag ska faktiskt köpa en SSD-disk imorgon.
Så det,
ja. Den är inte till mig.
Till mig?
Oh. Nej.
Till mig?
Nej.
Men kör ni SSD-diskar i era servrar på jobbet?
Alltså allting är ju kopplat till en lagring. Mm. Och den lagringen är ju både SSD och SAS och SATA. Så det är olika nivåer, så att användes, om ett block används så hämtas det först från SATA:n. Och då när det hämtas så flyttas det upp till SAS-diskarna. Och sen om det kommer en till person eller någon server som ska ha samma block, så ser han, oj, men detta låg ju på SAS-disken. Och så när den tar tillbaka så flyttas det upp till SSD:n istället. Så det är en sån här olika nivåer av lagring då.
Okej, smidigt.
Ja, så det är klart, rakt igenom SSD är ju snabbast. Och detta är ju liksom, det är snabbt om du arbetar på ett system som alltid är igång då. Men du kan ju märka att ibland hoppar in på ett system och sen så, oj, den var lite seg, och sen så går den upp så här. Det är lite som en hybriddisk nästan. Mm.
Yes, veckans ämne. Som sagt, vi nämnde ju det tidigare här i nyhetsflödet att det sket sig veckans ämne på grund av att vi skulle prata mycket webmin. Men så finns inget webmin att prata om för att det var 404 på den. Så att vi bytte ämne, Daniel. Vad ska vi prata om istället?
Vi ska prata om att 32 bitar är snart dött.
Jaha. Mm.
Det lär det vara.
Ja, ja, bra, då har vi pratat om det. Vad har du för
stack upp näsan och sa det att nej, men det är 32 bitar, det kommer ju snart dö, för att det kommer ju bara vara såna här specialdistar som en eller två som verkligen måste ha 32 bitar som man laddar ner. Och det känns ju som att jag får mer och mer rätt, för att Nvidia ska ju sluta stödja 32-bitars operativsystem. Och sin release 3.90 blir ju sista versionen med stöd för 32-bitars. Så nu börjar ju de som tillverkar drivrutiner också skära ner på jobb.
Ja, då har jag en fråga här när det gäller just som du säger då. Gäller det bara Linux eller kommer det att gälla andra system?
Nej, det gäller Windows. Det gäller Windows, Linux, FreeBSD för samtliga grafikkortserier.
Okej, okay, så att jag menar det, Microsoft och Windows har ju haft väldigt svårt att släppa just 32 bitar överlag. Det är ju mycket, om inte jag är helt ute och cyklar då, fortfarande som kommer just ifrån även Microsoft i deras eget operativsystem som fortfarande ligger på 32 bitar även om du kör in en 64 bitars version.
Ja.
Så att det här är ju väldigt spännande. Hur ska alltså då måste ju till och med Microsoft ställa om sig väldigt snabbt egentligen.
Och det är ju som så här, det enda som kommer vara, det är ju säkerhetsfixar. Det kommer ju finnas fram till januari 2019. Men sen tar det ju slut med det också. Och ja, hej då 32 bitars.
Aha.
Eller hur? Alltså det kommer ju inte dröja länge förrän AMD också kommer ut och säger att visst, de kanske är kaxiga och behåller det ett år längre, men de kommer ju också säga hej då till 32 bitars för att det kommer ju kosta dem alldeles för mycket att uppdatera de biblioteken, tror jag.
Mm. Vi har ju pratat om det ganska... Ja, Freja.
Ja, så det som höll tillbaka att 32 bitar skulle vara kvar var ganska länge mobiltelefoner. Men de Android och alla andra, de börjar också gå mot 64 bitars ARM och sånt. Och nu finns det verkligen inte mycket kvar som använder 32.
Och jag menar, nej, det skulle ju vara skönt för alla andra också som, ja, jobbar med support och datorer, IT, speciella system och allting. Det är ju jätteskönt att bara ha 64 bitar så bryr sig om.
Ja, precis. Är det inte dags att införa 128 nu då?
Ja, man tycker nästan det.
Ja, faktiskt. För vi har ju, ja, nu... Från 8 till 16 till 32 gick det ju faktiskt väldigt, ja, fort. Men från 32, det har ju hängt i väldigt, ja, länge, måste jag
men,
säga.
Men det är ju bara för att man har ju inte de begränsningarna som han hade i 32-bitars. Just det här med minneshantering och sånt där. Det pallade ju inte 32-bitars med, men när man har 64-bitars så funkar det ju alldeles ypperligt. Jag menar, idag kan du ju ha datorer med, ja, 198 gigabyte RAM-minne om du vill.
Mm. Ja, precis. Men vi har ju pratat om det ganska mycket med att många distributioner släpper sina 32-bitars ISOs först och främst, men de har fortfarande stöd för att om man har då en äldre ISO, att man fortfarande har stöd för själva programmen i sina repositories.
Ja.
Så att det har vi ju faktiskt pratat en hel del om. Ja, det är intressant och det är spännande. Vi kanske går en ny tid till mötes här inom kort.
Ja, det lär vi göra.
Ja. Någon som har något mer att säga om det här, eller ska vi knalla vidare?
Ja, jag är lite orolig för vissa retrospel och så. Vad händer med dem? Kan man fortfarande installera 32-bitars bibliotek och emulera och sånt där? Det är lite orolig för.
Får kanske, ja, precis, emulera det.
Ja, precis. Ja,
kanske man gör på det.
Mm. Du får skaffa en sån här gammal emulator. Precis som du på många code-installationer så kan du installera retrospel och då kör du ju massa romar och 8-bitars spel och sånt där.
Ja.
Ja, precis. Eller så kan man bygga en av en Raspberry Pi.
Ja. Du ser, nu måste jag köpa en till.
Ja.
Ja,
men du har väl jättemycket plats kvar i ditt Raspberry Pi-hotell?
Ja, alldeles för mycket.
Ja, ditt hotell där, ja. Det tänkte du på,
ja. Ja. Jag har Raspberry Pi, men jag använder inte den. Kan jag hyra in mig i ditt hotell kanske? Kan jag skicka den till dig?
Ja, varför inte?
Jag tror det är en sån Raspberry Pi B, tror jag.
Ja, 1, 2 eller 3?
1, tror jag. 1, ja. Den gammal i alla fall.
Mm. Den gammal, ja. Ja, har du fått igång det där hotellet än, eller?
Just nu står det bakom datastolen och står i vägen, för jag kan inte skjuta ut stolen, men det är på väg in i racket.
Oh, okay.
Jag fick lite problem här. De stängde av strömmen för mig en timme. Det var någon reparation jag skulle göra. Och i samband med det så slutade min DNS-server att funka. Så att jag ska väl fixa DNS-servern och pilla ner den i hotellet här och skaffa ännu mer grejer att stoppa i hotellet sen.
Ja, det här Jag ser fram emot att höra vad det här har blivit av när det är färdigt faktiskt.
Ja, men det är jättebra egentligen att ha en, som jag har, en 4U-låda med Raspberry Pi, för att du strömsätter dem ju via de här pinnarna som sticker upp på kortet istället för att ha en sån här sunkig laddare med kabel. Ja. Så det är ju jättebra. Så en nätdel, det kan ju strömförsörja riktigt många.
Ja, verkligen. Och det förstår jag verkligen. Det kan. Yes. Vad säger ni? Ska vi vandra vidare?
Ja, ska vi det.
Ja. Vi skulle ju ha haft ett tips idag. Men det var ju Martin som höll i den biten, så att han får helt enkelt köra det nästa gång istället. Så att vi går över till våran evenemangskalender.
Ja.
Ska vi se, ska jag plocka fram den här. Då ska vi se här. Vi har Linux Hackträff i Uppsala som kommer att gå av stapeln. Det 16:e, det är ju idag det, va?
Ja.
Det är det ju. 16:e andra.
Nej.
Fast det är fel. Det ska vara den 3:e. Det är jag som tittar på fel grejer. Så att, ursäkta mig, jag tar det från början. Linux Hackträff i Uppsala. Det är en föreningsträff. Studiefrämjandet i Uppsala som håller i det här. Det är den 3:e mars. 3:e. Och det startar klockan 9:00. Det finns på vår evenemangssida, så finns det en meetup-länk och en länk till Uppsalas lugg, så man kan läsa mer om detta. Vi har då även en Red Hat, har en Docker Kubernetes Container Cloud, vad står det, Cloud Native Roadshow i Stockholm. Det här kommer gå av stapeln på Clarion Hotel Amaranten, och det är då i inte igår. Det är den 15 mars. Och det börjar klockan 8:30. Och sista evenemanget för dagordningen är nyckelsignering med Linuxöl. Gissa var. Hackerspace Göteborg. Och det kommer att gå av stapeln då, som sagt var, Hackerspace Göteborg som är på Vegagatan. Och klockan 16:00 på eftermiddagen så kommer vi befinna oss där för nyckelsignering och sedan för att dricka lite god dryck, som sagt var. Mer information kommer så småningom på våran evenemangskalender. Sen så ska jag tala om det också att idag faktiskt så var jag hämta paket innan jag kom hem. Paketet innehöll nya fräscha klistermärken. Så är man sugen på det så kan man lyssna vidare och få veta hur man tar del av dem alldeles strax när vi är klara med det här. Och sen så vill jag efterlysa lite folk. Det är nämligen så att jag skulle vilja sätta upp en Linuxmässa, ett Linux-event i Västsverige. Jag vet inte riktigt. Ja, jag vet vad jag vill, men jag vet inte hur jag ska utföra det riktigt. Så jag söker lite folk som skulle kunna vara med och rodda ihop det här. Med detta så hade jag ju tänkt att det här skulle ske då i februari 2019, det vill säga om ett år. Och med det så hade jag tänkt att vi ska arrangera en återkommande och årlig semleätartävling. Det hade varit något, va?
Det är fint.
Mm. Så att du som lyssnar, kan du det här med att sätta upp mässor eller evenemang och hur man ska bäras åt, så kontakta mig på staff@linuxpodden.nu så pratar vi vidare om det. Och med det så vill jag väl säga att det var allt för idag.
Ja.
Så vem?
Jag. Eller?
Okej. Okay. Ja, visst. Kör.
Podden är licensierad under Creative Commons dela lika 4. Det är vi för att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte stora, men ändå. Du kan skicka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. Skänker du skänker du minst 50 kronor och skickar oss ditt namn och adress, så skickar vi dig fina klistermärken i retur. På vår omsida kan du se hur du går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna er om dömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Jag är så hes.
Som ett rinnande vatten.
Nästa vecka är det bättre, och, tror jag.
Ja. Och vill man höra exakt vad det hon säger, så tar man ner det här på halvfart också då. Så blir det ju ännu bättre.
Ja.
Hej då.
Hej då.